Journalistenpodden.
Hej och välkomna till ännu ett härligt poddavsnitt med Lisa Bjurvald och Helena Hjärtas podd som heter
Bjurvald med hjärta.
Exakt.
Ja.
Idag har vi en gäst. Mm. Varför då?
Vi har Kurdo Baxi med i Studio Nuffe. Därför att vi ska prata om vad som händer när auktoritära stater, för att inte säga diktaturer, ger sig på enskilda kulturutövare och författare, journalister.
Ja, och Kurdo har blivit attackerad 2 gånger nu på kinesiska ambassadens hemsida. Mm. Vad har du gjort egentligen?
Nej, alltså jag har ju skrivit väldigt mycket om den svenska förläggaren Gui Minhai som har varit kidnappad enligt min egen bedömning.
Och alla andras i Sverige.
Ja.
UDs också, eller vad säger man? Frihetsberövad.
Frihetsberövande säger man. Och, ja, det är väl det man säger. Och sen 17 oktober 2015. Och dessutom har jag organiserat manifestationer. Jag tror att Helena Hjärta har varit med nästan varenda en som jag i alla fall, ja, om inte hon har varit sjuk eller någonting.
Okej, jag känner skulden. Vi ska ha tips om nästa manifestation så ska alla komma.
Ja, ja. Och nu på onsdag kommer jag och Helena tala för resten, apropå inget.
Mm.
Och på den här en manifestation som ska hållas eftersom han har just suttit inne 1200 dagar. Och då är orsaken framförallt att, alltså det jag tycker är obehagligt är att en person som ger ut böcker och skriver böcker blir fängslad och nekas rättegång, domstol, åtal, familjebesök, advokat. Så det här fallet liknar ju väldigt mycket David Isaks fall. Så självklart har David suttit mycket längre. Och som många av er vet här så har jag också varit engagerad för David Isak jättelänge och Helena också och du också. Så då blev de förbannade för att jag tror att jag skrev väldigt detaljerad om hur det här kidnappningen, andra kidnappningen på tåget gick till.
Det är i en debattartikel då, va?
I Svenska Dagbladet,
ja.
Kulturartikel. Skrev jag i Svenska Dagbladet i fredags faktiskt.
Mm.
Och då skrev jag liksom, jag beskrev den här tågstationen i Jinan i Shandong-provinsen som jag tittar på bilder och så. Jag har varit i Kina men jag har inte varit just där faktiskt. Och väldigt vacker tågstation och så är det 10 poliser som kommer in på det här tåget och så sitter 2 svenska diplomater som inte öppnar munnen, som inte reser sig, som inte ser någonting. Och sen så skrev jag tågnummer också i den här artikeln. Jag tror de retade sig väldigt mycket just på liksom att jag angav exakta tider. Liksom.
Varför? Är det något lite hotfullt de upplever då? Eller att du bara är för närgången i din kritik på något
sätt? Nej, jag tror att de tänker att den här killen kanske vet mer som vi har gjort. Som han. Alltså det skrämmer folk som kommer med detaljer. Och då är frågan bara, när kommer den här jävla jobbiga Baxi skriva nästa gång? Alltså vad har han mer att komma med? Mm. Och det är det som... jag tror det är den ena grejen. Den andra grejen är ju att så många i Sverige engagerar sig för Gui Minhai. Och det är Sveriges författarförbund, det är Svenska Penklubben, Förläggarföreningen, you name it, liksom, som engagerar sig. Och det här skrämmer ju faktiskt den bild och den propaganda som Peking levererar. Att det här är en kriminell man och ni ska liksom inte bry er om honom. Och man struntar i att han är bara enda svensk medborgare.
Men det är ändå så här att Kina är ju en supermakt. Vi vet alla att det är en diktatur och förtrycker sina människor. De har ju tidigare hoppat på Jojje Olsson som också är en reporter som har jobbat i Hongkong och nu tvingats flytta till Taiwan.
Mm.
Men varför bryr de sig om att engagera sig och skriva så aggressivt mot en... ursäkta, jag uttrycker lite människa i Sverige.
Och var har de gjort det här då? Bara så att vi klargör för de som
kinesiska
inte vet.
Kinesiska ambassaden
sin hemsida
i Stockholm.
Ja.
Vars adress jag försöker ändra nu tycker vi min Aisväg.
Det. Kan man göra det? Var på Wikipedia gå in och fula sig lite? Eller?
Nej, men jag tror att du har begärt det från
Stockholm.
Ja, du har gjort det på riktigt. Ja.
Så jag håller på med det projektet. Vi ska inte prata mycket om det här nu. Det är inte bra.
Och på samma
jag återkommer
sätt
om detta ämne. Ja.
Ja.
Som du har varit med och skrivit om att man ska döpa en spårvagn i Göteborg till Gui Minhai och en spårvagn i Göteborg
precis
till David Isak. Då har du kommit medborgarförslag om att det ska döpas.
Det är ju 3 medborgarförslag.
Tre. Hur är du med ute på Lidingö då? För,
de har väl ingen, jag vet inte om de har namn på sina tåg. Jag har missat
det.
De här 2 är göteborgare.
Ja.
Gui Minhai är göteborgare.
Ja.
Och samtidigt som Göteborgs näringsliv är den del av Sverige som samarbetar ekonomiskt mest och tjänar mest pengar på Kina idag.
Mm. Volvo.
Så, ja, till exempel. Mm. Det finns ju någon som heter Volvo. Som
ja.
Jag rullar alltså.
Ja.
Och det rullar in pengar till Göteborg jättemycket. Mm. Och då tycker jag liksom att sen 1992 har man ju döpt de här vagnarna, spårvagnarna. Och det är liksom väldigt märkligt att två göteborgare som verkligen har varit kulturarbetare och liksom idag saknar stöd, de borde få stöd av Göteborgs spårvagnar. Mm. Det heter så tydligen. Jag har kollat upp.
Det är jättebra.
Ja. Det är jättebra förslag istället för att ta liksom någon gammal avliden revystjärna eller något sånt där. Så kan man ta något som har bäring idag.
Sen tror jag att Kinas ambassadör blev också arg på Lisa Bjurvald också delvis. Och jag får ju stryk på grund av dig. För att du gav stöd till mitt förslag att Kinas ambassadör inte ska kanske gå på Nobelfesten tillsammans med
Det var jättebra.
Mm. En bra krönika i en tidning som heter Journalisten.
Ja, jag känner till.
Fantastiskt.
Ja.
Stark pressresa.
Jag fick lite stryk också på grund av dig, Lisa. Så det känns skönt att träffa dig här live.
Yes, så ska det låta.
Det är bra. Men jag försöker nu återgå till det som kan, det borde ju också, vi pratar ju som att det är, du snarare tycker att det är lite intressant eller roligt eller sådär. Men känner du inte lite orolig med tanke på vad de gjorde med Guay? Bara gick och, han var i Thailand och de åkte bara ta honom där.
Jag har aldrig varit i Thailand, jag vågar inte åka till
Asien. Nej, men vadå? Tror du verkligen att Kinas armar bara sträcker sig till Thailand?
Alltså jag tror man ska vara lite försiktig med sådana här analyser. Alltså, visst var det ett angrepp på mig och jag är jättetacksam för att så många har hört av sig. Och
du är tacksam över angreppet?
Ja, men i det här angreppet så fanns det en detalj som har gått förbi oss många. Mm. Och det är att för första gången officiellt Kinas ambassad säger ungefär var Gui Minhai befinner sig. Skriver Fengeste Di Ningbo. Mm. Och det är ju faktiskt det var det svaret jag ville få någonstans. Mm. Det blev inte kanske på det mest på Dostojevskis sätt och liksom skriva till mig, det kan man, eller Shakespeare, det var inte på den nivån.
Men du menar att du är lite har provocerat fram ett svar här och lurat dem in i fällan?
Och jag tror de blev ju panikslagna någonstans. Ja. Och liksom, de skrev någonting som kanske inte var. Och jag har ju kollat också mejl som man skickat till vissa redaktioner. Mm. Och det stod ju faktiskt där också. Så att de visste det redan på lördagen vad de gjorde. Liksom. Mm. Så att frågan är om det här var ju då skickat från Peking. Att nu får ni säga, nu är det för mycket angrepp. Mm. Och Kina vill ha stora investeringar i Sverige.
Ja. Ja.
Det är liksom, det har ju presidenten fått i skallen. Kinas president, han vill ha ekonomiskt samarbete. Mm. Och då tänkte man, men nu ser vi så här, nu är han i en arrest i Ningbo.
Vad är en arrest då? Jag vill bara säga, du gör
citattecken här.
Ja, det är ett häkte, okej.
Och problemet är ju att det finns så många häkten i den här storstaden.
Ja.
Det här är en kuststad, en fantastiskt vacker stad.
Ja.
Och det är liksom, man har inte sagt exakt var han är.
Nej.
Men man har liksom på något sätt kastat en köttbit till mig, om man nu ska vara.
Ja.
Så, men man har ändå lurats in i någonting. Så nästa gång jag går till angrepp så kanske de säger ja, men det är just där. Så att vi har ju faktiskt vunnit.
Men jag måste fråga, var är svenska UD i allt det här? Det känns som att hela David och Gui är på något sätt drivet av.
Det är vi som gör deras jobb. Du och jag, Helena, gör ju deras jobb.
Ja, men så ska det inte vara.
Det är bara det.
Då får vi väl fakturera UD då? Konsultarvode. Nu på riktigt, alltså, känns inte UD lite väl passiv här? Särskilt när det också kommer attack på dig återigen. Men du är också svensk medborgare.
Och jag betalar allting ur min egen ficka också. Jag besöker andra länder också för att hjälpa mig här.
Jag menar, det här känns inte helt okej. Och journalisten, har ni liksom försökt trycka på lite på UD och fråga vad är det ni gör egentligen?
Alltså, vi ringer dem ju då och då för att få svar. Men de säger ju samma svar som till alla andra medier. Att de jobbar på och inget ärende tar så mycket ansträngning som David. Och
det har de sagt också om David, exakt. Så frågan är vilket av dem gäller.
Nej, men de säger om David. De har faktiskt bara sagt det om David. Inte om Guay.
De har sagt att Guay är också samma sak.
Alltså,
Så det här verkar vara en sån där kopierat svar som finns någonstans i alla förstens palats.
För alltså, det jag är ute efter, det är så här, blir det inte lite tokigt om vi journalister bara tar det här, jag menar, jag är helt för liksom en aktivistisk inställning som journalist, men ska vi verkligen vara de som hela tiden ligger på och startar manifestationer? Ska vi inte också vara liksom en blåslampa på UD och säga att nu gör vi inget mer, nu vill vi ha en talare från er? Mm. Ja, men det är väl också i vårt journalistiska uppdrag. Ska ja. Kommer de på onsdag som ni pratar om nu här onsdag i Stockholm?
Nej, det kommer de absolut inte att göra.
Nej, varför?
Jag vågar inte berätta alla hemligheter, men jag kan liksom i alla fall säga att det som är intressant är att UD tror hela tiden att de har förhandlingar pågår. Och det har de gjort också för alltså, och då, i David Isaac-fallet använder man inte så ofta det uttrycket, men det gör man ju i Gruvminnehang-fallet, det måste man säga. Och då blir det, då vill de kommer inte till, om jag bjuder in dem så kommer de inte hålla tal.
Men det var faktiskt så här, Lisa nämnde en annan sak innan du kom in genom dörren här. Men är det bra att exponera dig så himla mycket nu när Kinas ambassadör hoppar på dig på sin sajt, har du i två tillfällen, är det bra att det är du som står som arrangör på alla de här manifestationerna? Ska du liksom släppa över till någon annan så att du slipper få allt ljus på dig, eller?
Nej, alltså jag tror att jag och Lisa har ju lite rötterna i ungefär samma miljö, Expo och svartvitt, och då var ju polisen som alltid sa, hellre exponera dig mera om du vill ha stöd,
skydd. Så är det.
Och det var ju den taktiken jag använde. Men Stig Larsson, vår gemensamma vän, han tyckte han skulle vara lite ljussjuk så här och gömde sig. Men jag var ju alltid, du kommer ihåg, alltså på den tiden. Så det gällde också i hanteringen av Turkiet och Irak, och Iran och Syrien. Det är också stater som har hotat mig mycket. Så att egentligen så är det här inget nytt för mig egentligen. Alltså säkerhetsmässigt och så. Utan det är bara ännu en diktator liksom som är emot det fria ordet. Man ska ta hotet på angreppet på allvar. Men jag tänker inte ändra mitt liv. Jag åker med månadskort tunnelbana fortfarande. Och så. Så det är liksom inte så att jag ligger sömnlös på nätterna på grund av en jobbig ambassadör från Kina. Jag har sett många ambassadörer här som har varit mycket jobbigare fysiskt som verbalt.
Jag tänker, handlar det inte om att fler personer ska träda fram då? Kanske inte så mycket om att du ska träda tillbaka, men jag tänker
på
så här.
Det gör man ju.
Men det kommer ut sådana här mejlutskick till alla medlemmar i Författarförbundet till exempel. Kurdobaxi tar initiativ till, och så ser liksom ditt namn i ämnesraden. Jag menar bara, varför är då inte Författarförbundet pushar på sina ordförande, Journalistförbundet på sina ordförande, Svenska PEN på sina ordförande, så att åtminstone blir en grupp med liksom 4-5 personer.
Men det är det.
Ja, men det är, fast det är inte utåt.
Jo,
inte hur man kommunicerar.
Men det står ju faktiskt att det är med stöd, alltså att med stöd av Journalistförbundet.
Jo, men det är inte personer, det är ju föreningarna. Jag menar att det ska stå liksom Grete Rottböll och så, alltså namnen.
Ja, det är ju intressant. Absolut.
För att det är mycket lättare att attackera den som står med ett namn än bara en anonym. Vadå Svenska PEN? Då ska de gå in där och kolla upp vem är ordförande.
Vi ska komma ihåg att de angriper mig bara för mina artiklar, inte för manifestationerna någon gång.
Du tror det? Jag uppfattar att det var en
kombination. Det är artiklar i Expressen i Svenska Dagbladet. Det står uttryckligen vad de... Så manifestationerna verkar inte... De verkar inte liksom lika hårda som artiklarna, va? Artiklarna är jättehårda. Och jag menar, vi måste också säga ge ett plus till Expressens kulturchef Karin Olsson som har faktiskt skrivit regelbundet och sett till att det kommit in artiklar. Men vi måste också se till att Björn Wiman har ju på Dagens Sättes kultursida gjort enorma insatser och väldigt engagerat för Minheim. Också kulturcheferna på Svenska Dagbladet, inte minst Anders Kubjärkman, är ju också engagerad i den här frågan. Så att jag har ju ett stort stöd i landet faktiskt. Och så. Men sen är det så här, en manifestation görs ju ganska snabbt. Och det måste vara en person som kan nätverket, som känner sinologerna, som känner det svenska MR-folket. Och det görs väldigt snabbt.
Och artiklar är i sig då mer hotfullt. Man kan helt enkelt sprida dem ner och översätta dem till olika språk, och de flyger över världen på ett annat sätt. Även en filmad manifestation måste du då gå in och titta på och så vidare. Det är en liksom långsammare process.
Ja, det var ju bra att du tog upp det, för jag hade glömt bort en idé som jag hade i Tyskland. Att det kanske ett upprop då för tillstöd från honom, och då kanske man kunde också trycka det på kinesiska och tyska.
Ja, absolut.
Det var en bra idé.
Bra
att prata med dig.
Ja,
jag fick en idé
bra,
nu. Det ska genomföras.
Ja, försök inte få mig att skriva på något kinesiska bara, för det har jag inte kompetens. Nej.
Om kurdo skriver vi under.
Ja, så gör vi absolut.
Ja, men jag har ju alltså översättare. Ni
lovar jag för mycket, eller? Ja. Det känns nästan som att jag lovar för mycket. Men typ.
Ja.
Jag måste fråga också dig, Lena. Journalister, hur är det med kontakter med kinesiska journalister? Har ni försökt liksom nästla er in och få ut någon information där på det sättet?
Alltså, vi har ganska mycket kontakter bara med med svenska journalister i Kina.
Så som Jojo Olsson så gör ett jättebra jobb.
Du menar?
Ja. Eller Johan... Nu tappar jag bort det sen.
Ja.
Men de här kineserna...
Ring in och stäm oss, Johan. Jag kommer inte heller få ditt efternamn.
De här kinesiska journalisterna som jobbar för den statliga nyhetsbyrån, de är oftast tyvärr spioner. De kommer försöka ta sig till mina möten och ta bilder och intervjua oss ibland.
Men jag tänker mer på sådana här China Daily News. Det finns ju ändå sådana engelskspråkiga. Då har du ju ofta så här expat-amerikaner, unga studenter.
Ja, jag skulle också säga att det var för... Det finns ju inte riktigt kvar när någon beroende...
Några frilanser, det går inte att... Nej...
Alltså, självklart, vi hade kunnat lägga ner mer möda på det. Men vi har inte sett det som att det är värt resurserna riktigt.
Nej.
Jo, jag har ju fått skriva några gånger åt oss som mer.
Och han har varit tvungen att flytta till Taiwan så nu.
Ja.
Så att det har ju påverkat. Man skulle säga det också när vi liksom har en mer skämtsam ton här. Men jag menar, han har till och med varit tvungen att bosätta sig i ett annat land på grund av Kinas påtryckningar. Så att det är ju... I grunden är det ju inte ett laughing matter. Även om man kan tycka att det är någonting lite parodiskt med en sån enorm diktaturstat som ger sig på enskilda kulturutövare. Alltså framförallt så ger det ju dem så dålig image. Ja. Det vill jag höra mer. Hur överväger de där, tror ni?
Jo.
Jag menar, det är ju aldrig attraktivt att vara den stora jätten och gå ut, eller hur?
Nej, men jag tror att de vill inte vara, som de skriver också i det här, på den här sidan, att vi är inte längre en tyst liten stat långt borta i
tredje världen. Koloniserad, brukar man
skriva. Utan vi är en egen framgångsrik stat, en av världens största ekonomier. Och vi tänker inte ta att ni trampar på oss, att västvärlden trampar på oss. Så det är därför de attackerar Kurd och Jojo tidigare. Men de attackerar ju också det här skämtprogrammet på Sverige som Jesper Rönnqvist har. Alltså de är ju otroligt lätt retade, kan man
säga. Det har de ju verkligen gemensamt med Ryssland. De har ju också så här, går ut och kritiserar rena parodier i Saturday Night Live-stil. Och det är ju obegripligt för oss svenskar. Och framförallt just för att det är lite pinsamt för dem själva. Men de tänker ju så.
Nej, men vi upplever det ju som pinsamt för dem. Men det tror jag verkligen inte att de gör.
Det är en ärekränkning för dem. De tar det på blodigt allvar.
Ja, och så måste vi komma ihåg också att jag har ju nu bett några sinologer att få översättningar på de kinesiska texterna om mig. Ja. Och där ser man att det är mycket grövre språkbruk. Och det är värre.
Aha, det är så.
Alltså det ni läser på engelska är lite mjukare.
Yes,
så det kan också vara intressant att veta. Och på de kinesiska, så oavsett vem det är det handlar om, så du börjar oftast med den här harangen att han har eller hon har sårat hela det kinesiska folkets känslor. Och det, egentligen så har jag sårat bara ambassadören från Kina, för att jag har många vänner i Kina och utanför Kina som är kineser och så. Men i det här fallet så tänker man inte på Gui Minhais familj och dotter, inte minst. Och det är en, men det som man, det nya var här var ju att jag utsågs också till att vara liksom förgrundsgestalt för det hela anti-kinesiska etablissemanget just nu 2019 i Sverige.
Det intressanta var att jag plötsligt också var med en del av det här drevet och hatet mot Kina. Jag känner inget hat mot Kina. Däremot så naturligtvis hatar jag en diktatur som förtrycker sitt folk.
Men det där är ju väldigt likt också om man tittar på USA. Så där pratar ju till exempel också Donald Trump och hans anhängare att liksom, the hateful media with their hateful attacks. Man bara, vi granskar. Ja. Det är ju den där skiljelinjen att de förstår inte vad är oberoende granskning, vad är kritik och vad är att man känner någon slags personligt hat. Det är jättemärkligt.
Det är också Turkiets president Erdogan och Viktor Orbán och man kan se i Polen. Man kan se till, och jag tror också när den nya presidenten i Brasilien kommer tala ungefär i de här termerna. Tyvärr är det en dålig trend just nu som går över hela världen.
Och ska man säga förtal, det vill jag verkligen fråga. För att det är ju så att de hoppar ju på dig och försöker utmåla dig. Vi ska inte ens upprepa det här, men man gör så för att ifrågasätta dig som seriös person, som seriös debattör. Det skulle jag nästan vara mer rädd för det är lite otäckt. Då känns det som att det kan påverka chanser att få uppdrag och liknande.
Det tror jag inte. Jag har precis varit tvärtom.
Okay,
så det är inte alls...
Nej, men man kan väl tänka sig att om de hade hoppat på någon annan än just dig, ja, men du har ju jobbat med det här i 30 år bara.
33 år.
Väldigt mycket för mänskliga rättigheter och för att skydda och hjälpa utsatta, både författare och journalister runt om i världen. Så du kanske inte drabbas personligt på det. Men låt säga, det kan ju ha varit någon som var mer ny i sin, alltså, i sitt engagemang eller sådär.
Ja, någon okänd lokaljournalist eller liknande. Ja. Det är ju, det är ett otäckt sätt tycker jag, att de går verkligen på så på den personliga ärekränkningsnivån.
Ja, och sen så har han ju diplomatisk immunitet, vilket gör att jag inte kan göra så mycket rättsligt faktiskt. Nej. Men jag tycker också avslutningsvis, ni kanske måste ta ett annat ämne, så när det gällde den här giftskandalen i Storbritannien, då var Sverige först nästan att skicka ut en rysk diplomat från Sverige, deklarerade honom som persona non grata. Men när Kina har liksom frihetsberövat den svenska medborgare i över 3 år, så har man inte agerat konkret. Man har inte till exempel, ja, för syns skull åtminstone då, utvisat en kinesisk diplomat. Det tycker jag ska.
Och det är rent krasst på grund av pengar då, och investeringsintresse.
Money talks.
Men vi kan också prata.
Ja,
ja.
Mm. Fortfarande.
Men alltså på onsdag så är det
klockan 12 på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm.
Nu är det så här att vi har haft en lång diskussion kring Kina och kring Kurdo, och det känns jätteroligt. Men vi ska se om vi kan hinna med något lite mer i den här podden. Och vi tackar dig så länge, Kurdo.
Tack Lisa och Helena för att jag fick komma med, och lycka till med fortsättningen.
Tack så mycket.
Det går bra, ska vi se.
Hoppas du att vi får se så många lyssnare som möjligt på ABF-huset på onsdag.
Verkligen. Nu går han ut ur nufferummet.
Nu börjar vi prata kinesiska.
Ja,
otäckt.
Ja. Nej, men nu får vi prata om lite andra saker. Ska vi säga någonting om den nya kulturministern?
Jag tror att det ingår i den här poddens uppdrag att göra det. Visst är det lite intressant att mest diskutera reaktionerna på henne ändå. För att vi får både erkänna att vi inte visste alls om den här människan var.
Nej, verkligen.
Nej.
Vilket var hela grundproblemet, tror jag.
Ja, visst är det det som är grunden. Att man känner att det här är en, det är den yngsta ministern, och också kanske bland de mest juniora, liksom erfarenhetsmässigt.
Hon har ju större uppdrag. Hon har ju stor erfarenhet på lokal plan.
Men om vi pratar tyngre CV.
Nej, det kan man inte säga att hon
har. Nej. Och det är ju det som folk stör sig på. Ja. Men jag kan känna att inte den här kritiken är lite naiv. Har inte alltid man lagt mest krut på sånt som faktiskt rör nationell säkerhet? Alltså utrikesministrar, försvarsministrar. Det är också så jag vill ha det.
Men det är också så här, vi ska inte glömma bort att de vassaste pennorna finns ju på kultursidor
i
väldigt hög utsträckning. Och jag kan också verkligen förstå att man blir ledsen för att inte en regering bryr sig om kulturfrågor lika mycket som de bryr sig om nationell säkerhet eller vad det kan vara.
Ja.
För jag ser ju också att kulturfrågorna idag är mycket, mycket mera i fokus. Därför att Sverigedemokraterna har kulturfrågorna i fokus.
Jo, det är så är det.
Det är plötsligt viktigt på ett annat sätt än vad det kanske har varit förut. Förut handlar det kanske om, ja, men ska Stadsteatern få sig så många miljoner eller sig så många miljoner? Att det har varit ganska instrumentellt tidigare.
Jag tycker det är en jättebra poäng, för att det känns lite som att Stefan Löfven hänger kvar i lite gammal sossibild av motståndarna, om vi tittar på liksom det bruna SD-motståndet. Man ska till exempel ha ytterligare en sån här förintelsekonferens då 2020, som man också hade år 2000. Det ska bli ett nytt museum för att minnas förintelsen, trots att vi har utmärkta forum för levande historia. Och då känner jag att men hotbilden är ju inte bara där. Alltså det gäller ju inte bara att upplysa om det som hände för mer än ett halvt sekel sedan. Utan precis som du säger så använder ju dagens extremhöger just kultur och medier som ett vapen. Det var en artikel senast för någon timme sedan nu om vad SD har gjort lokalt. Och dragit ner på miljoner, alltså på, var det Sölvesborg?
Jag tror det.
På studieförbund och folkhögskolor och vad det nu var. Så att de är ju i full färd med detta redan. Så då tyder väl den här utnämningen på att man inte riktigt fattar det, va? Man fattar inte det hotet.
Åtminstone är det det vi tror.
Vi tror det, ja.
Vi vet ju inte riktigt hur den här Amanda, vad hon kommer att göra och inte. Och jag tycker att det som var löjligt i hela den här kritiken, det var att om man tog upp att hon hade rastaflätor, ja, men herregud.
Jag kan säga dubbellarvighet där. Ja. Och det är kvinnliga journalister som har reagerat på att man kritiserar en kvinnas utseende. Ja. Men god morgon. Alltså om en man kommer att ha ett gigantiskt fågelnäst av dreadlocks.
Alla skulle komma
till hello!
Det.
Ja. Och han kan vara 3 meter lång och liksom muskulös.
Det har ingenting med kön att göra.
Nej, vad trött man blir.
Men det är överhuvudtaget, varför är det en viktig invändning mot en minister?
Ja. Men det blir också ett tecken på det här som Britt Stakston brukar vara väldigt bra och pigg på att kritisera. Nämligen hur det blir lite av en självuppfyllande profetia. Det här med att massa troll då på Twitter går ut och attackerar hennes frisyr. Och istället för att bara ignorera dem så börjar man retweeta och säga visst är det hemskt att man kritiserar hennes frisyr. Ja men ignorerar det då så blir det ingen story. Nej. Istället hakar vi alla fast vid det här. Och bygger upp och skriver krönikor. Vad hemskt det är att vi kritiserar. Nej men det är ju trollen som gör det. Är inte det väldigt 2019 det här meta?
Alltså egentligen skulle jag vilja säga att det är 2016. Ja, det känns väldigt passé. Och jag tänker alltid att ja, men nu har vi kommit ifrån det där. Nu har vi liksom...
Nej det här är bara andra vågen nu.
Nej,
alltså.
men jag måste ju ha alldeles för hög tro på...
Ja, jag tror det.
Journalister.
Ja.
Jag kan inte riktigt förstå hur man kan hamna i den här gyttret varenda gång.
Jag tycker gyttret är jättebra. Och det är också något slags gyttrets kretslopp. Vi äter varandra. Trollen göder på oss och vi göder av deras stories. Och det är verkligen osmakligt. Trots att om man sätter på paus för en sekund så vet ju alla, är detta en story? Nej. Borde vi ägna oss åt bättre granskning av nya regeringen? Ja, vi vet alla bättre, men vi kan inte låta bli att sugas in i det.
Nej, det är den här, vi är fast i kläggan liksom.
Ja.
Men här kan vi inte töra.
Ja. Men en poäng som har kommit fram, det är ju det här hopbakandet av demokrati in i det. Och där kan jag också känna
och
lite oro. Ja.
Och kultur.
Ja. Det är väl inte helt
allt det här som inte är så viktigt. Det känns som att de, ja men det här, vi tycker inte det är så viktigt.
Nej. Själva grejen demokratiminister, alltså vad är det? Det är ju konstigt egentligen. Jag menar, i försvar ingår ju liksom också demokrati i alltså vartenda område eftersom vi är en demokrati, eller hur?
Ja, absolut.
Det blir som att ha på något sätt en mänskliga rättigheter minister. Jag vet inte, det är något lite knasigt där.
Ja, men jag tycker också att det är en konstig portfölj. Men jag kan verkligen förstå idrottsrörelsen som är den största liksom, fritidsrörelsen vi har. Så de blir inte heller tagna på allvar.
Nej. Om man vill göra om. Ja, men kan man inte. Jag har fått för mig att det är i andra länder så här, Ministry of Health and Sports. Ja. Eller så har jag bara fått för mig. Men ska man kunna ha så här, hälso- och idrottsminister?
Socialdepartementet.
Ja. Överhuvudtaget så är ju det här med medier är ju också lite klurigt. Det är ju en otrolig skillnad mellan att ge pengar till en lokal stadsteater och att liksom gå in i pressetik och sådana frågor. Och titta på hur en teater drivs och ett mediehus. Det är ju inte, finns ju inte många likheter.
Nej.
Det är för mycket hopbakat.
Ja, och sen så varje gång man prata mediestöd så finns det ju anledning att se, ja men hur ser kriterierna ut?
Ja.
Så att vi inte hamnar i en statligt styrd fri press. Det var ju katastrof.
Ja.
Och vi har ju, alltså det finns ju faror med det här nya förslaget som har lagts och sådär. Mm. Jag tror dock att det kommer att leda för långt att ta hela den diskussionen.
Ja.
Vi har pratat länge ändå i den här podden.
Ja.
Jag vill bara säga en sak till om den här nya ministern. Och det är att hon har kritiserats för att hon inte har så mycket egen, att hon inte själv är kulturutövare.
Ja,
men där tänker jag att det är väl ändå lite fånigt.
Jag tycker att det larvigaste är det här med serietidningar. För då har man raljerat kring att det skulle vara att hon sitter och läser Kalanka i föräldrarnas sovrum ungefär. Nu är det ju så att tv anses ju idag vara liksom mer intressant än film. Det är där liksom den konsten kommer ut. Och också så är det så med serier att det finns ju en enorm liksom djup och intellektuell del av serievärlden. Med bland de bästa tecknarna i USA till exempel. Så att det känns ju bara okunnigt.
Men dels det, vilken kultur hon tar till sig, men också att hon inte är utövare själv. Och jag kan inte förstå varför en minister ska behöva vara utövare.
Nej, det är ju fånigt. Då skulle hon ju också behöva fotbollsproffs då, eftersom hon har idrott och kanske jobbat för FN. Men kan inte vi få önska varsitt namn? Jag tänkte på det på väg hit. Och så tänkte jag, någon kvinna av typen Kristina Jutterström.
Jag tänkte också på det, att det kunde vara någon Eva Hamilton eller?
Först tänkte jag Eva Hamilton, men så är det så att hon var ju så extremt stark public service försvarare och det kan bli skevt mot de oberoende medieföretagen. Jag tror att det är lättare att ta någon som har varit i privat media och inte fått det här liksom statliga
media. Du ser framför dig någon mediechef i alla fall.
Jag ser en vuxen, kvinnlig, liksom 50, nej, 60 plus styrelseerfarenhet och gärna varit chefredaktör. Helena, jag ser dig. Jag ser ju dig när jag får en kvinnlig chefredaktör.
Det finns självklart tillgänglig.
Ja, och jag tänker lite så här, Kristina Jutterström. Eller
Kerstin Brunberg kanske.
Kerstin Brunberg tänkte jag. Utanför, i alla fall. Det hade varit... För nu ska jag säga lite elak sak om Alice Bah Kuhnke här. Och det är att hela hennes tid kändes som att det var en läroperiod för henne själv. Jag modererade samtal med henne, jag fick komma med i såna här expertgrupper om näthat och så vidare. Och det var helt enkelt så att hon ville samla information. Hon ville vidareutbilda sig. Det var liksom projektet för kulturdepartementet. Det är ju helt jäkla fel. Kan vi inte ha någon som kommer in... Tänk om det blir 4 år till nu. Att när Amanda Lind ska använda den här tiden till att också
lära
man
sig.
Får ett samtal. Hon vill lära sig mer om källkritik på nätet. Vill du komma och delta i ett runda bordsamtal? Nej, hon får göra det på fritiden så får hon jobba på dagtid.
Mm. Jag förstår vad du menar, att det ska ledas lite mer ifrån kulturdepartementet. Och inte bara tas in.
Ja, och det blir också väldigt konstigt egocentrerat att det blir en bildningsresa. Då får man väl gå på universitetet i 4 år.
Jag tycker ändå att Alice Bah Kuhnke var... Hon hade ett engagemang som ändå var bra för oss. Både i kulturvärlden och medievärlden.
Så är det sant. Det är helt sant. Mm. Mm.
Jag vet inte, ska vi hålla lite på våran tid? För i så fall så får vi spara alla göttigheter som vi har tänkt oss att prata om i den här podden till nästa podd.
Det tycker jag.
Som inte får dröja så här länge.
Nej, vi tar den om 2 veckor, varannan vecka.
Perfekt.
Mycket bra. Då är det nästan alla hjärtans dag, då kanske vi kan utse hetast i mediebranschen.
Ja.
Nej, nu klickfiskar jag bara.
Alla hjärtans dag, du vet att det är ju min namnsdag.
Nej, är det det?
Jag heter Hjärta.
Ja. Välkommen till den trögaste poddpartner. Jag tror att vi sätter punkt.
Ja, tack och hej.
Tack.
Journalisten podden.